Varmt välkommen till den här podden från VIS, vuxenutbildning i samverkan. Jag som håller i samtalet heter Thomas Johansson och idag så handlar det om vuxnas språkinlärning. Och här för att berätta om det här finns Ann-Sofie Engborg som är lärarfortbildare och författare. Arbetar med skolutveckling inom just vuxenutbildning och är dessutom chefredaktör på SFI-lärartidningen. Varmt välkommen till programmet, Ann-Sofie.
Tack.
Hörru du har skrivit en bok som handlar om precis det här som vi ska prata om idag. Berätta.
Jag har skrivit en bok som heter Att undervisa vuxna med undertiteln Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Och det är en bok som kom till för att om vi tittar på hur nuläget ser ut idag. Dels så vet vi att det är fler vuxna som studerar inom komvux än vad det finns gymnasieelever faktiskt som läser på gymnasiet. Och så ser vi också att merparten av eleverna inte har svenska som modersmål. Och om man ska ta statistik då redan för den som är intresserad av det, så är det så att på grundläggande komvux så är det 95-96% som då har ett annat modersmål eller ett annat språk som sitt starkaste språk. Och på gymnasial nivå så är den motsvarande siffran 43%. Och i kombination med att lärare idag på komvux har elever i sitt klassrum som har andra språk än svenska som sitt starkaste språk. Och dessutom elever som kanske har en kort skolbakgrund eller att det är länge sedan som man studerade. Så innebär det ganska stora utmaningar i undervisningen. Jag brukar säga att en mattelärare kan liksom inte riktigt ha de där mattelektionerna som man hade förr. Utan nu behöver man ha ett språkligt perspektiv för att eleverna verkligen ska lära sig.
Och det förstår man ju då att det blir som du säger en jätteutmaning både för elever och lärare att i synnerhet då kanske eleverna som ska lära sig språk samtidigt som man ska ta in kunskap.
Ja, det är ju en dubbel utmaning att lära sig ett nytt innehåll på ett nytt språk för de som är flerspråkiga.
Om vi tar det här riktigt från början då, vad är den stora skillnaden i att undervisa vuxna jämfört med barn?
Ja, alltså dels så skiljer man ju på alltså läran om att undervisa. Då pratar man om pedagogik, då pratar man om barn. Och pedagogik, det är både att fostra och undervisa. Men för vuxna så pratar man om andragogik, alltså att undervisa vuxna. Och det som är en utmaning inom komvux eller inom vuxenutbildningen, det är just att hitta ett vuxet material och ett vuxet tilltal. Många läromedel idag är skrivna för kanske ungdomsgymnasiet och innehåller uppenbara tonårsfrågor och tonårsämnen. Så dels är det då undervisningsmaterialet som vi måste anstränga oss att hitta ett vuxenrelevant innehåll med ett vuxet tilltal. Men hela situationen, hela relationen är faktiskt väldigt också speciell för att som vuxen då förstås, som läraren är, undervisa vuxna är ju en relation som ska vara jämbördig egentligen eftersom vi alla är vuxna. Men det händer någonting när man kommer in i klassrummet. Det är ganska lätt att som vuxen när man studerar så sjunker man ner, om jag kan uttrycka det så, till att bli det där barnet eller den där tonåringen som man en gång var, som man senast var när man satt vid skolbänken.
Att man hamnar i någon slags underläge eller känslan av underläge.
Ja, precis. Och det man ser också i forskningen och det jag ser när jag kommer ut, det är också lärare som på något sätt också faller in i den rollen oavsett man vill eller inte. Vilket innebär att man kanske tyvärr får ett bristperspektiv hos eleverna. Man tänker att nu ska jag lära dem, de vet inte. Läraren tror och tänker att jag är den som ska veta och kunna. Istället för att se de resurser som faktiskt är inneboende hos alla vuxna elever. Att man kan dra nytta av det. Och det kan också göra att att man hamnar i det som du själv sa här, lite maktposition och underläge. Det kan också innebära att man som vuxenlärare nästan intar någon slags, inte föräldraroll, men man ser till exempel på SFI att man gärna vill lösa elevernas problem och man kanske ringer till Försäkringskassan åt eleven. Så man engagerar sig lite för mycket istället för att ta hem frågan och ja, men nu är jag lärare. Så att vi ser många olika utmaningar i den relationen att undervisa vuxna. Men för att återgå till frågan lite mer specifikt, vad skiljer det att undervisa barn mot att undervisa vuxna? Så är det ju så att barn ska ju få en undervisning som är åldersrelevant, åldersadekvat, men också stimulerar eleven på den kognitiva nivå som eleven är. Och den nivån, den ökar ju för varje år som barnet då blir äldre. Men i ett klassrum då med bara vuxna så blir ju utmaningen något helt annat. Och då handlar det snarare om, och det säger också andragogiken, att vi ska verkligen börja där eleverna är. Vi ska börja där utifrån vad de kan. Alla erfarenheter, kompetenser som de har burit med sig så här långt i livet. Och använda det i undervisningen och utgå från det i undervisningen. Så att se de vuxna som resurs. Att locka fram resursen i eleverna. Och det ska också sägas att nu säger jag ordet elev. Och bara där kan man tycka att det finns en problematik. Att redan där finns liksom hierarkin. Men det kommer från styrdokumenten. Skolverket benämner de vuxna som går inom komvux som just elever. Därför använder jag det. Jag vet att det finns andra som säger studenter. Men det är vikt för högskolan och universitetet. Så därför säger jag elever. Det var svårt i början, men nu går det bra.
Och det som du beskriver här, det är ju en slags ledarstil som skiljer sig då om man undervisar barn eller vuxna. Och du pratar om att man ska verkligen se resurserna som de här personerna sitter på. Men hur lyckas man med det här då för att inte falla in i de här fallgroparna som du beskriver? Räcker det med att bara vara medveten på det sätt som du säger nu som lärare?
Ja, alltså det kan man ju hoppas. Jag tänker att man får anstränga sig och tänka på det varje dag som man går över tröskeln in i klassrummet. Jag tänker att man i lärarkollegiet verkligen behöver se över vad har vi för material och hur undervisar vi. I det arbete som jag gör nu, jag driver ett nationellt utvecklingsarbete på flera vuxenutbildningsenheter runt om i landet. Och där försöker vi damma av begreppet auskultation. Och det är ju, möts inte alltid med stora famnen, men det innebär att man går in i varandras klassrum och att man faktiskt observerar vad händer här inne i undervisningen. Och i det utvecklingsarbetet som jag driver nu så tänker vi oss att det ska inte vara så att vi ska egentligen granska varandra. Det viktigaste är att se hur faller undervisningen ut hos eleverna. Vad händer hos eleverna? Naturligtvis så behöver lärare mötas och utvecklas av varandra. På samma sätt som man behöver se den inneboende resursen hos eleverna, så behöver också lärare se den inneboende resursen hos varandra. Att vi kan lära oss och utvecklas av varandra.
Och just rörande undervisningsmaterialet som du talade om tidigare, som då kanske hade ofta referenser till yngre elever, barn, ungdomar och så vidare. Vad kan man göra åt det som lärare?
Alltså det första jag tänker på, det är ju att vi ser ju om man tittar i skolböcker, så ser man att det ofta är uppenbart tonårsinriktat, till exempel om man läser en gymnasiekurs. Men när det gäller vuxna, det första jag tänker på där, det är egentligen att försöka i den största möjliga utsträckningen använda autentiskt material. I matematik kan man gärna ta med papper från banken till exempel och öva räkneexempel i riktigt material så att säga. Därför att matematiken är ju inte skolboksmatematik. Vi läser ju matematik för att klara vardagen och samhällslivet. Och jag ser ju också på många skolor där jag är att man tar fram mycket material tillsammans. Det finns sajter där man kan beställa samhällsmaterial som är anpassat och omformulerat till pedagogiskt material. Där kan man också beställa material som är mer vuxenrelevant då. Den största utmaningen med att hitta ett vuxet material, det är ju naturligtvis för SFI-lärare, alltså svenska för invandrare. Därför att där ska du undervisa vuxna, kompetenta, erfarna vuxna som har varit med om väldigt mycket i sina liv. Men som har en väldigt, väldigt låg språklig nivå. Och där är det ganska lätt att falla i fällan att ta in barnmaterial då. Så där gäller det verkligen att tänka efter. Vad är ett vuxet gränssnitt, ett vuxet tilltal, ett vuxet material som verkligen passar målgruppen?
Inledningsvis så drog du lite statistik då kring att det är väldigt många på komvux som har inte svenska som modersmål eller inte svenska som starkaste språk, som du också uttryckte det. Och att det är såklart en jätteutmaning att du har elever som du ska försöka förklara saker och ting på svenska som inte har kommit så långt i sin svenska. Hur ska man tackla den här utmaningen?
Det är förstås en utmaning och det beror på nu exakt vilka vi menar då. Vi har ju SFI-eleverna å ena sidan och så har vi då resterande delen av komvux på där man då kanske har kommit upp på grundläggande eller gymnasial nivå. Så att det skiljer sig lite åt förstås. Men det som är lika då för alla totalt sett, det är ju att man pratar inom vuxenutbildningen om stöttning, scaffolding, som jag tror att de flesta svenska som andraspråkslärare känner till. Det handlar om att likna stöttningen vid en krycka. Det vill säga att du ger eleven de här kryckorna och målsättningen är att du ska ha det så lång tid som du behöver. Men vi ska ta bort kryckorna så fort vi bara kan. Så man kan stötta eleverna på olika sätt och tanken med stöttningen är inte att de ska få den anpassningen resten av studierna. Utan tanken är att man ska få dem tillfälligt så att man lär sig själv. Att man själv hittar olika strategier för sitt fortsatta lärande och för att utveckla både språket och kunskapsinnehållet. Och det finns otroligt många olika former av stöttning och en av de absolut viktigaste som vi gärna kan göra en separat podd om vid tillfälle. Det handlar om att få stöd på modersmålet eller på det starkaste språk som man har. Därför att någonting som vi alla behöver och vuxna i synnerhet, det är att vi behöver liksom tänka och reflektera när vi ska lära oss. Och det är så vi också lärde oss språk en gång i tiden. När jag läste tyska, det är klart att min lärare förklarade på svenska och undervisade på svenska. Och det är ju samma sak för alla inom komvux också som har ett annat starkaste språk. Tittar man nu då, när jag har varit runt i hela landet så ser vi framförallt i storstadsregionerna att det är allt fler lärare inom komvux som har flera språk, som är flerspråkiga, som kan stötta på persiska, arabiska, tigrinja, alltså på många av de stora då, det som kallas för invandrarspråk idag. Så det är ju bra, det är ju väldigt bra, för att då kan man varva då undervisningen och förklara lite på arabiska och så tillbaka till svenska och fram och tillbaka. Men det gör ju att vi exkluderar vissa av eleverna. I Sverige idag så talas 200 språk. Och de 200 språken, kan jag lova, talade inte våra lärare. Så en av lösningarna man har, och som jag också har sett framförallt i norra Sverige, men som även finns i hela landet, är att man erbjuder eleverna stöd på modersmålet via en fjärrlösning. Det vill säga att en elev som till exempel pratar wolof kan koppla upp sig en timme i veckan mot en annan Wolof-talande någonstans i Sverige för att i realtid prata matematik på Wolof. Så att den andra då som ska stötta eleven kan berätta och förklara och visa. Och här har vi ju verkligen en möjlighet idag. Nu har ju alla en dator, alla har en uppkoppling. Och att mötas via Zoom eller Teams och allt vad det heter, Hangouts, alltså det är ju, börjar ju bli vardagsmat för oss.
En annan fråga på ungefär samma tema. Hur mäter man kunskap och inte språk? Det vill säga, kan det vara svårt att skilja mellan ett bra språk och kunskap?
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, det jag tänker på direkt, det är ju att för en lärare som till exempel får in en text, en inlämningsuppgift eller ett prov till exempel, så kan det ju vara så att om en elev har svårt att uttrycka sig skriftligt, det kan ju vara så för den till exempel eleven som inte då har svenska som sitt starkaste språk, så kan det vara massa olika grammatiska fel och ordval som är lite olyckliga i sammanhanget. Men även för den som, vilken elev som helst egentligen, som inte är så stark skriftspråkligt. Man har svårt att uttrycka sig. Dessutom kan man ju vara nervös inför ett skriftligt tillfälle så att man inte får ur sig särskilt mycket. Det gör ju att det blir en utmaning för alla lärare, ämneslärare, yrkeslärare, att faktiskt se bortom och bakom alla de här språkliga felen och att försöka liksom sila fram vad kan faktiskt eleven, vad står det faktiskt här, och där har vi två viktiga åtgärder eller metoder så att säga för att komma runt det eller komma åt kunskapsinnehållet. Och det ena är ju det som vi länge har pratat om nu, formativ bedömning, det vill säga att vi behöver följa eleven nära under hela utbildningen och hela tiden på olika sätt försöka se vad eleven kan och har förstått. Och hela tiden ge eleven återkoppling kring vad eleven behöver utveckla och hur eleven behöver utvecklas för att nå ett godkänt eller högre resultat. Så den formativa bedömningen, det är en typ av stöttning, att följa eleven och att lotsa eleven framåt och att eleven ska förstå hur man ska utvecklas. Och den andra stora delen som är otroligt viktig, det är ju att jobba med allsidig bedömning förstås. Nu vet jag att lärare är stressade, de har mycket att göra på och inom vuxenutbildningen kort tid. Men det till trots så kan vi inte bara ge eleven ett skriftligt test en gång och så bocka av det. Utan man behöver låta eleven prata om kunskapsinnehållet. Och jag brukar rekommendera lärare att efter ett skriftligt test försöka sätta eleverna 3 och 3 och titta på innehållet i de här testerna och prata om vad man har svarat och hur man tänker kring innehållet. För det är oftast genom samtalet, och det här blir lite informellt nästan, eftersom det inte känns som ett testtillfälle. Och då kan läraren verkligen höra vad eleverna faktiskt har förstått. Det kan lösa många knutar och klargöra. Sen ska vi komma ihåg att det samtalstillfället är också ett lärande tillfälle. Om person A inte har förstått allting i fråga 4 och så börjar person B prata om fråga 4, någonting som elev A inte riktigt då har fått grepp om. Men genom att lyssna på den eleven, elev B, så kommer ju elev A att lära sig det kanske. Och tänka, aha, var det så det var? Alltså, det är också ett lärande tillfälle. Att vi inte ser testtillfällena som det slutgiltiga, det som kallas för summativ bedömning, när man bara bedömer vad du har lärt dig.
Mm. Så det här kompletterande muntliga samtalet, det kan ha flera syften, men framförallt så hjälper det dig som lärare att förstå den här eleven, och det gör också att du kan bedöma den här elevens texter kanske på ett mer korrekt sätt.
Precis. När man pratar bedömning så pratar man om validitet och reliabilitet. Det vill säga att dels så måste vi säkerställa, testar jag rätt sak när jag skriver det här testet nu? Och är svaret som eleven ger, är det tillförlitligt? Alltså motsvarar det här verkligen det som eleven kan? Så att vi inte bedömer eleven utifrån vad eleven lyckades svara vid ett enda testtillfälle. Så den allsidiga bedömningen är väldigt viktig. Lyssna på lektionerna, lyssna till samtalen. Gör flera olika skrivuppgifter. Allting behöver inte vara ett slutgiltigt test. Utan ta allting i beaktan istället.
Ann-Sofie, vi närmar oss slutet av programmet här, så jag tänkte vi skulle försöka hinna med ett par lite mer övergripande allmänna frågor som kan vara spännande. Vilka förväntningar tycker du man som lärare ska ha på sina vuxna elever?
Förväntningar, det är jag glad att du frågar nu, för att det är en ganska vanlig fallgrop dessvärre. Vi ser att lärare som har många i sin undervisning som då inte har svenska som modersmål eller svenska som sitt starkaste språk. Vi ser att lärare tenderar att förenkla materialet, för man tänker att det här är för svårt och för komplext. Vi ser också att lärare kanske ställer lite enklare frågor så att eleverna därmed kan svara lite enklare och kortare. Men det är ju kontraproduktivt. Det gör inte att eleverna får någon utmaning. Det gör inte att de utvecklas vare sig språkligt eller kunskapsmässigt. Det blir en nedåtgående spiral helt enkelt. Och den spiralen behöver vi vända. Vi behöver helt enkelt ha högre förväntningar på eleverna. Och det finns någonting inom lärande som kallas för den proximala zonen, en inlärningszon som är strax över ens egen nuvarande nivå. Alltså det är en utvecklingszon, och det är där undervisningen behöver vara, alltså snäppet över elevens nuvarande nivå. Det är det som är utveckling, det är där utveckling sker. Därför att ger vi elever uppgifter på deras egen nivå, då blir det långtråkigt i slutändan. Det kan ju vara roligt första gången man känner att det här kan jag. Och det är tryggt och skönt. Men hamnar man på för låg nivå när man undervisar och ger uppgifter som ligger på lägre nivå, då hamnar man i en uttråkningszon, brukar man prata om snarare då. Så att våga ställa krav, att ha förväntningar, och att påminna sig om, och det här låter självklart, men jag tror att tyvärr att många missar det, att det här är vuxna personer som har lång och bred kompetens, som har varit med om massor med olika saker, vilket gör att de har olika resurser och kapacitet och kompetenser från informellt håll som man inte kanske alltid tänker på. Så att våga ställa lite högre förväntningar. Ställ frågor som inte kräver ja och nej svar eller ett kryss två svar. Utan fundera över hypotetiska frågor. Vad händer om? Hur vore det ifall? Och liksom kittla och stimulera elevernas lust till att tänka efter. Ja, hur blir det då? Så att eleverna tillsammans, kanske 2, 2, 3 och 3, får ta tag i olika case eller dilemman som motiverar dem att uttrycka sig och som ska inspirera dem att använda de här olika ämnesbegreppen i undervisningen, till exempel skolspråket. Då utvecklas de både språkligt och kunskapsmässigt. Så att våga ha förväntningar och visa det i undervisningen.
Mm. Och våga utmana, låter det som, snarare än att hjälpa.
Ja, precis. Det är mer hjälpsamt så. Men som sagt, det är en otroligt vanlig fallgrop som är allt för enkel att halka in i. Att man förenklar texter, förenklar uppgifterna. Men nej, tänk tvärtom. Det här är vuxna, kapabla människor. Ha förväntningar.
Och sista frågan, Ann-Sofie. Det är ju trots allt eleverna själva som ska få det här att hända, det som ska hända. Vad stimulerar vuxna att lära?
Ja, för vuxna ska vi ju veta då, till skillnad från barn. För barn lär sig för att de går i skolan. De ska lära sig för att nästa år så kommer de lära sig ännu mer och sådär. Men för vuxna så måste det vara direkt användbart i vardagen och i samhället och i yrkeslivet. Vuxna ställer högre krav på att det ska vara intressant och relevant i undervisningen. Så det material och det innehåll vi har, det måste vara kopplat till de elever vi har framför oss. Så en av de delar som är viktiga, det är ju att involvera eleverna i sin egen planering. För att verkligen säkerställa att det blir ett innehåll som är intressant. Det ska ju naturligtvis vara kopplat till kursplanen förstås. Vi behöver också använda metoder som tilltalar vuxna också. Jag vet inte hur många som tycker om korsord och tipspromenad kanske, som man använder på grundskolan för att ta ett exempel. Utan ta ett mer vuxet innehåll. Så tänker jag att någonting man brukar prata om och har pratat om länge inom forskningen, det är ju motivering. Alltså vad är det som gör vuxna att bli och förbli motiverade? Och det är ju det här, det är ju relevansen förstås. Att man ska känna sig sedd som den vuxen man är. Men en viktig aspekt är ju också investering, som det har talats om de senaste 10 åren i alla fall i forskningen. För motivering, det handlar ju om viljan. Och den kan ju driva oss en tid. Men investering handlar om att man också måste sen ut och använda språket i olika sammanhang. Och nu tänker jag egentligen framförallt på SFI-eleverna som, eller egentligen för den som inte har bott så länge i Sverige. Därför att lära sig och hela fältet, vuxnas lärprocesser, handlar om att våga investera i det vi lär oss. Och det har visat sig att de som studerar av så att säga fri vilja och som är öppen för att lära sig och lära nytt och ompröva det vi redan vet. Därför att vi kommer in i vuxenutbildningen med ganska många och fast rotade föreställningar hur saker och ting är och förhåller sig. Om vi vågar vara öppna för att jag kanske behöver tänka om, då lär vi oss, då utvecklar vi oss. Då investerar jag i den här tiden. Men om jag känner motstånd så blir det ingen investering och då blir det heller ingen särskild utveckling. Så motivation räcker inte. Investering är också väldigt viktigt. Och avslutningsvis så ska vi också veta att identiteten är en stark och viktig fråga i hela sammanhanget. Nu har vi inte nämnt det ordet alls hittills. Men den vi är och vad vi är och det vi gör, det är så tätt förknippat med vår identitet. Och om vi igen tittar på, eftersom vi har en stor målgrupp som inte har svenska som sitt starkaste språk, att yttra sig på ett annat språk, det vill säga svenska, det gör att man nästan skulle kunna säga att man går in i en annan identitet. Den är inte riktigt den personen jag faktiskt är. Så att studera i vuxen ålder är en utmaning för min egen identitet också. Och det är här motivation och investeringen kommer in, om jag lyckas eller inte.
Vad bra, där är vi hemma skulle jag säga. Stort tack Ann-Sofie Engborg för att du ville vara med i programmet.
Tack.
Du kommer tillbaka i en senare podd också som kommer att handla om interaktion och språkutveckling, det vill säga hur man lär sig språk i samspel med andra. Ett slags avsnitt två kan man väl säga på samma tema, va?
Ja, precis. Absolut.
Jättekul att du vill lyssna på det här. Du som har lyssnat, häng gärna med i nästa podd med Ann-Sofie. Den här podden producerades av Vakano som gör just utbildningspoddar, och jag heter som sagt Thomas Johansson. På återhörande!